إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Vi fortsätter att gå igenom domedagens tecken, och idag har vi kommit fram till berättelsen om Dajjal, Messih Dajjal, Al-Kadhab, Al-A'war, den enögde lugnaren, som hos icke-muslimer kallas för antikrist. Och det här, kära bröder och systrar, är ett väldigt viktigt ämne. Profeten sallallahu alaihi wasallam var den som la mest vikt på det här ämnet. Hur många gånger ställde han sig inte upp och talade inför folket och varnade för Dajjal? Och han var inte den första, utan alla profeter före honom varnade för Dajjal. Från Adam fram till Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alla profeter varnade för Dajjal och berättade om att han är den största fitnan fram till domedagen. Och profeten sallallahu alaihi wasallam brukade också söka skydd från Dajjal i varje bön. Och han beordrade folket med detta, vilket tyder på hur otroligt viktigt ämne det här är. Det är det farligaste som har drabbat eller kommer att drabba mänskligheten fram till domedagen. Och det här ämnet är, som vi sa, väldigt viktigt. Och Sheikh Al-Albani rahimahullah skrev en hel bok om det här ämnet, Qissat Al-Masih Al-Dajjal, berättelsen om Al-Masih Al-Dajjal, och att Isa alayhi salam kommer komma ner för att döda honom. Och Sheikh Al-Albani Allah yarhamu skriver i förordet på den här boken kortfattat att det var två saker som fick honom att skriva den här boken. Det första är att folk har förvrängt betydelsen av Dajjal och säger att Dajjal är någonting ont. Det är en metafor, det är inte en människa, utan det betyder att innan domedagen kommer det bli mycket ondska och så vidare. Och det här är batil, det här är falskt. Och Sheikhen nämner en affär från Umar radiallahu anhu, där han sa att Umar radiallahu anhu sa, det kommer komma ett folk från denna umma som förnekar rajam, som förnekar att man ska stena de som har begått zina, otukt, och har varit gifta eller är gifta. Och de kommer att förneka ad-dajjal. Och de kommer förneka att solen går upp från väst. Och de kommer förneka straffet i graven. Och de kommer att förneka ash-shafa'a, medlingen på domedagen. Och de kommer att förneka att ett folk kommer tas ut från elden efter att de har brunnit där i. Om jag ser det här folket så ska jag strida mot dem, så som man stred mot folket av Ad och Thamud. Och han säger, Sheikh Al-Albani, att den här affär är hasan. Så det här är första anledningen. Att det har kommit vissa intellektuella, de kallar sig för islamiska tänkare, intellektuella, som förnekar att Dajjal är verklighet. De säger det är overkligt att det ska komma en enögd person och så vidare. Det är overkligt. Så det här är första anledningen. Andra anledningen, säger Sheikhen, är att folk har glömt bort Dajjal. Man inte längre nämner Dajjal. Det talas inte om honom. Man lär sig inte om honom. Folk vet inte någonting om honom. Och han säger, de viktigaste människorna i samhället, alltså imamerna, nämner inte Dajjal på fredagsbönen, på predikan, i sina föreläsningar, vad ska vi då säga om resten av muslimerna? Då kommer de inte heller ha någon koll på vem och vad Dajjal är för någonting. Och det här har nämnts i en hadith där profeten sallallahu alaihi wasallam han sa att Dajjal kommer inte förrän det att folk har glömt bort honom och förrän det att folk inte längre nämner honom på minbar. Tills de som predikar inte längre nämner honom på minbar. Och den här hadith finns i, den är inshallah ta'ala hasan, autentisk, som många lärda säger. Så ett tecken på att Dajjal är nära är att folk inte längre talar om honom. Att man inte längre nämner honom på fredagsbönen och så vidare. Hur många gånger har ni hört en khutba om Dajjal? Aldrig, eller hur? Tyvärr. Kanske någon har hört någon enstaka gång. Men han säger att vissa imamer kanske skäms, eller de kanske tycker att, som de andra, att det är ologiskt, så vi kan inte prata om det på fredagsbönen. Och det här är batil, det här är falskt. Man ska varna för Dajjal. Om profeten sallallahu alaihi wasallam varnade sahaba så mycket för Dajjal att de till och med trodde att han var bland träden, vad ska då inte vi göra idag när tiden har närmat sig ännu mera och det finns större chans att han kommer nu än vad det var förut? Då borde vi varna för honom ännu mera. Och vi tänkte nämna också, Sheikh nämnde fyra saker som skyddar människan från ett Dajjal, från denna falska profet och denna lugnare, den största lugnaren som har gått på jorden, som påstår sig vara Gud. Det finns fyra saker som skyddar mot honom, säger Sheikh Albani. Och det här är viktigt att veta. För profeten Muhammad alayhi salatu wassalam har inte lämnat oss till oss själva utan att få de svar som vi behöver och den vägledning vi behöver i livet. Han sa i en hadith, taraktukum alal bayda. Jag har lämnat er på någonting ljust, klart och tydligt. Layluha kanahariha. Dess dag är som dess natt. La yazigu anha illa halik. Ingen går vilse eller avviker från den här vägen förutom en person som är dömd till förgörelse. Så religionen är klar och tydlig. Och han sa, det finns ingenting som för er närmare till Allah förutom att jag har beordrat er med denna sak. Och ingenting som tar er längre bort från Allah förutom att jag har förbjudit denna sak. Eller varnat från denna sak. Så han har varnat för ett Dajjal. Och han har också nämnt hur vi ska skydda oss från ett Dajjal. Och Sheikh Albani säger det första är att man ska söka skydd från honom. Man ska söka skydd från ett Dajjal. Och speciellt i bönen. Innan ett tashahud. Eller efter ett tashahud al-akhir. Efter den sista tashahud i bönen. Så som profeten sallallahu alaihi wasallam han sa, om någon av er är färdig med sin tashahud, den sista tashahud, så ska han söka skydd hos Allah från fyra saker. Han ska säga, Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam. Och Allah skydda mig från straffet av helvetet. Wa min azab al-qabr, och straffet av graven. Wa min fitnat al-mahya wal-mamat, och prövningarna av livet och döden. Wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal, och från de onda prövningarna av al-masih ad-dajjal. Och denna hadith är autentisk. Och profeten sallallahu alaihi wasallam brukade själv alltid söka skydd från dessa saker innan det att han avslutade bönen. Så det här är en viktig sak. Han sa också en gång när han predikade för sahaba, han sa, ta'awwadhu billahi min azab an-nar. Sök skydd hos Allah från straffet i elden. Och då så sa sahaba, na'udhu billahi min azab an-nar. Vi söker Allahs skydd från straffet i elden. Qala ta'awwadhu billahi min azab al-qabr. Sök skydd hos Allah från straffet i graven. Han sa, vi söker Allahs skydd. Eller sahaba sa, vi söker Allahs skydd från straffet i graven. Qala ta'awwadhu billahi min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Sök Allahs skydd från prövningarna, de som är tydliga och de som är dolda. Då så sa sahaba, vi söker Allahs skydd från dessa fitna som är öppna och som är dolda. Och sen så sa han, ta'awwadhu billahi min fitna till Dajjal. Sök Allahs skydd från prövningarna av ett Dajjal. Och då så sa sahaba, na'udhu billahi min fitna till Dajjal. Och vi söker Allahs skydd från fitna till Dajjal. Så det här är en viktig punkt. Att söka Allahs skydd från Dajjal. Och vissa av salaf som Tawus brukade beordra sin son, om han glömde att säga den här duan i bönen, att göra om sin bön. Alltså innan man säger salam alaikum så ska man göra den här duan. Den är så starkt rekommenderad. Hos de flesta av de lärda är det sunna. Men vissa lärda, som sheikhen, han säger att den är obligatorisk att säga. Så det är i alla fall den sunna som man inte ska lämna. För den är otroligt viktig att söka skydd från de här fyra sakerna. Den andra punkten som skyddar människan från en dajjal är att läsa de 10 första verserna från surat al-Kahf. Att läsa de 10 första verserna från surat al-Kahf, grottan. Och att kunna dem utan till. Alltså om dajjal kommer nära dig, framför dig, så ska du börja läsa dessa 10 verser från ditt minne. För det kanske inte är så lätt att du har med dig en bok eller någonting, utan du ska kunna dem utan till. Han sa i hadithen, den som kan hafidha 10 verser från början av surat al-Kahf kommer att bli skyddad från prövningarna av Dajjal. Berättade om muslim och andra. Och vissa hadithen nämner de 10 sista. Fast Allahu alam, vissa av ulama säger att den hadithen är shad, den är udda. Och man ska inte agera på den, utan det som är autentiskt är de 10 första verserna från surat al-Kahf. Och den här suran är viktig att läsa på fredagar. För man får en stor belöning. Man får ett ljus fram till nästa vecka. Så man ska läsa den här suran. Och på arabiska. Frågan kommer alltid, ska man läsa den på? Kan man läsa på något annat språk? Nej, ska läsa den på arabiska. Och när Dajjal kommer ska du läsa på arabiska. För han sa den som kan 10 verser från surat al-Kahf. Och att han sa inte en översättning, utan från surat al-Kahf. Och en översättning är inte surat al-Kahf, utan det är en tolkning av dess betydelse. Den tredje anledningen, eller orsaken, som skyddar från Dajjal är att hålla sig borta från honom. Att hålla sig borta från honom om man hör att han kommer. Och sheikhen säger, förutom den personen som känner sig så säker och känner att han inte kommer ta skada av Dajjal. Han förlitar sig så mycket på sin herre och känner till Dajjals beskrivning väldigt väl. Och att man ska hålla sig borta från honom baseras på hadithen som berättas av Ahmed och andra. Att profeten alaihi salatu wassalam, han sa, den av er som hör om Dajjal ska hålla sig borta från honom. Falyana anhu. Han ska hålla sig borta från honom. Fa wallahi, vid Allah, så finns det personer eller män som kommer att komma till honom. De kommer gå till honom och tro sig själv vara troende. Men när de ser alla de underliga saker som han gör, kommer de att följa efter honom och tro på honom. Så man hör om Dajjal ska man inte gå nära honom, utan man ska hålla sig borta från honom. Man ska inte säga jag vill se den här floden, jag vill se bergen av bröd, floden av vatten, elden och så vidare. Du ska hålla dig så långt borta från honom som möjligt. För människan är svag. Man tror att man är stark, men när man ser såna här saker så kan man ibland falla in i dessa saker. Och ulama säger en annan färg från den här hadithen. Den bevisar att man generellt ska hålla sig borta från folket av innovation, folket av shubuhat. Folket som kommer med tvetydiga saker, eller folket som kan saker som är bid'ah och sånt, kommer att försköna de här sakerna för människorna. För man kan komma till sån här människa och sen bli bedragen och följa den här människan i hans bid'ah. Så man ska hålla sig borta från folket av bid'ah. Och de baserar det på den här hadithen och andra bevis. Den fjärde anledningen är att man håller sig borta, eller man håller sig till de heliga städerna där Dajjal inte kommer in. Mekka och Medina. Mekka och Medina. Det har nämnts i autentiska hadither som vi kommer nämna. Att Dajjal inte får tillträda Mekka och Medina. Det finns änglar som vakar vid ingångarna till dessa städer. Men det räcker inte bara med att bo i Mekka och Medina. Utan man måste också ha iman. Man måste vara en bra muslim. Varför? För det kommer komma en dag då Dajjal kommer och är utanför Medina. Och han skakar på jorden 3 gånger. Och alla hycklare springer ut till honom och ansluter sig till honom. Så att de bodde i Medina gynnar de inte. För de hade inte riktig iman. Så det räcker inte med att bo i Mekka och Medina, utan man måste också vara en stark och from muslim. Och det finns en fin affär där Abu Darda, han sa till Salman al-Farisi, han skrev ett brev till honom. Och ni vet, Abu Darda var en slags, han var en broder till Salman al-Farisi, profeten sallallahu alaihi wasallam, gjorde dem till bröder när man gjorde hijra till Medina. Så Abu Darda skrev ett brev till Salman al-Farisi. Han sa: "Halumma ila al-ard al-muqaddasa." Kom till det heliga landet, yani Sham, till Jerusalem. Och då skrev Salman tillbaka till honom: "Innal arda la yuqaddisu ahadan, wa innama yuqaddisu al-insan 'amaluhu." Ett land helgar ingen, utan det som helgar en människa är hans gärningar. Så du blir inte helig och from av att bo i Mekka, Medina och Jerusalem, utan det är dina gärningar som gör dig till en from person. Hänger ni med? Så om man är from, då kommer det gynna personen att bo i Mekka och Medina. Annars om man är svag i sin iman, så kanske man på den här dagen springer ut och ansluter sig till ett dajjal. En femte sak som vissa av ulema lägger till, som också skyddar från dajjal, är att man är fast på religionen. Man är en stark muslim. Det kommer nämnas i en hadith att profeten alaihissalam, han sa: "Ya ibadallahi fathbutu, ya ibadallahi fathbutu, tjänare till Allah, var fasta, tjänare till Allah, var fasta." Alltså var raka, var fasta, stad fasta på den här religionen. Så det här är en viktig punkt, att man är stark på sin religion. Och hur blir man stark på religionen? Genom att lära sig om religionen, att praktisera religionen, hålla sig borta från synder, göra dua till Allah, att Allah ska göra en fast på religionen. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Man säger: "Ja Allah, du som vänder och kontrollerar hjärtan, gör mitt hjärta fast på din religion." Ständigt man ber Allah om att dö som muslim, att vara en fast, en muslim som är fast på religionen, som dör på religionen, som är stark på religionen och så vidare. För människan är svag och människan går lätt vilse. Så de här orsakerna och andra som gör människan fast på religionen ska man verkligen lägga vikt på, så att man blir en stark muslim. För då kommer man, inshallah ta'ala, när Dajjal kommer, att kunna hantera situationen mycket lättare. Tayyib, Dajjal heter El-Masih Dajjal. El-Masih Dajjal. Exakt samma sak som Isa a.s. heter då i början också El-Masih. El-Masih ibn Maryam. Och El-Masih, det finns två sorters Masih. Och ordet Masih på arabiska betyder många saker, men det betyder bland annat att stryka över någonting. Och det sägs att Isa a.s. kallas för detta för att han stryker över de blindas ögon och de får synen tillbaka med Allahs vilja. Han stryker över de sjukas hud och de blir friska med Allahs vilja. Och så vidare. Så Isa, han är El-Masih As-Sadiq, El-Amin, El-Nabi. Han är den ärliga, den pålitliga, den heliga, den rena profeten. Till skillnad från Dajjal som är El-Masih Al-Kadhab, El-Masih, den stora lugnaren, Dajjal. Och han kallas för Masih, för det sägs att han jämsahil ard, alltså han förflyttar sig över hela jorden, som vi kommer nämna i en hadith. Eller att han är memsuhil ayn, att hans öga är alltså täckt, han är blind på ena ögat, vilket på arabiska är memsuhil ayn. Och det här, Allah alam, är den korrekta åsikten, att han heter el-Masih ad-Dajjal just på grund av det här med ögat, att hans öga är defekt, memsuh, som det nämns i en hadith, innehu memsuhil ayn, att han är memsuh, samma ord som messih, el-ayn, på ögat. Så det finns två sorters messih, den stora lugnaren och den stora profeten. Och Dajjal är den största formen av lugnare som finns. Man har kadhib, lugn. Sen har man kadhab, någon som ljuger ofta. Och sen har man Dajjal, någon som ljuger så mycket att alla tror på honom och han tar med sig människor i stora skaror och så vidare. Han bedrar människor med sin lögn. Så Dajjal är den största formen av lögn, kan man säga. Så han är al-Masih al-Dajjal. Och han är en människa. En annan viktig sak. Det cirkulerar många falska saker om en Dajjal. Att han är, vet jag, 100 meter och sånt. Eller att han är en shaitan. Att han är en jinn alltså. Eller att han är mutawallid. Att hans ena förälder är jinn. Och hans andra förälder är människa. Allt det här är falskt. Utan han är en människa. Som sahaba sa. At-Tamim al-Dari, han sa. När han såg Dajjal på ön. Han sa, den största människan jag någonsin har sett. Han sa människa. Den största människan jag någonsin har sett. Och han finns nu. Dajjal finns nu. Han fanns på profetens tid också. Alayhi salam. Då denna sahabi, Tamim al-Dari, innan han blev muslim, var ute på en båt. Och han var kristen då. Och vågorna, det sades då att vågorna lekte med båten i en månad. Tills de kom till en ö. Och på ön så träffade de då Dajjal som var fastkedjad. Och han frågade frågor om vad som har hänt och så vidare. Och så frågade han, har profeten kommit? Och de sa, ja, han har kommit. Och så nämnde han att min tid är snart. Jag kommer komma snart till slutet. Det är en väldigt lång hadith i alla fall. Men där bevisas det att Dajjal levde på profetens tid, alayhi salatu wassalam. Och lever än idag och väntar på att komma. Och han är ett undantag. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa till sahaba, ingen på jordens yta kommer att leva efter 100 år. Eller ingen på jordens land kommer att leva efter 100 år. Och då säger de lärda, antingen är han ett undantag från detta. Alltså ingen på jordens yta förutom honom kommer att leva. Eller han sa på ala wajhil ard, alltså på land. Och han var inte på land utan han var på havet, han var på en ö. Så han är undantagen på det sättet också. Allah Allah. Och vi tänkte läsa vad Sheikh Albani rahimahullah säger här i slutet på boken. Och den här boken finns på engelska också. Väldigt bra. Och det som är så fint är att på slutet av boken har han samlat hela berättelsen, alla hadither om Dajjal som är autentiska, och gjort det till en lång berättelse. Utan att han sa autentisk, utan allt som han tycker är autentiskt har han gjort till en berättelse och lagt upp den i ordning. Som gör saken väldigt lätt. Och vi tänkte läsa från den här berättelsen, inshallah och ta'ala, med lite förklaringar från andra böcker på några av punkterna. Och det är punkter, men vi yani, cirka 50 punkter. Den första punkten. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, folk, det har aldrig funnits en fitna på jordens yta från det att Allah skapade Adam tills det att domedagen kommer, som är större än prövningen av ett Dajjal. Och ingen kommer att klara sig undan honom förutom någon. وَلَنْ يَنْجُوا أَحَدٌ مِمَّا قَبْلَهَا إِلَّا نَجَى مِنْهَا. Att de som klarar sig undan honom innan han kom skulle också ha klarat sig undan honom när han kom. وَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ مُسْلِمًا. Och han kommer inte skada någon muslim. Alltså de riktiga muslimerna. Och Allah sände ingen profet förutom att han varnade sin umma för den enögde Dajjal, och jag varnar er för honom. Jag är den sista av profeter och ni är det sista av samfund. Han kommer att komma och det råder inget tvivel om detta. Det är sant. Wa amma innahu qarib, och han är nära, och allting som kommer att ske är nära. Han kommer att komma ut för någonting som gör honom arg. Och han kommer inte att komma förrän man inte längre delar krigsbyten eller arv. Som vi nämnde i förra lektionen. Eller lektionen innan. Att ett av domedagens tecken är att man inte längre kommer att dela ut arv och man kommer inte heller längre att glädja sig över krigsbyten. Och sen sa han, om han kommer då jag är bland er, så kommer jag att gå i godo för er, alltså jag kommer att försvara er. Men om han kommer efter mig, så måste varje person skydda sig själv. Och Allah, han är min khalifa över varje muslim. Och en annan hadith. Om han kommer efter det att jag har dött, så kommer Allah att låta de fromma människorna skydda de andra. Och det här med att varje människa skyddar sig själv. Förklaring. Alltså vi skyddar oss själva med det som profeten har lärt oss sallallahu alaihi wasallam om Dajjal. Yani hans beskrivning. Vi vet att han är stor, han är enögd och så vidare, som vi kommer att berätta. Och med den här kunskapen och de här fem orsakerna vi nämnde, så kan du skydda dig själv från honom. وَإِنَّهُ يَخْرُجْ مِنْ أَرْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ. Och han kommer komma från ett land eller från ett ställe som är vid öst. يُقَالُ لَهَا خُرَسَان. Från ett ställe som kallas för Khurasan. Och det ligger idag i Iran. فِي يَهُدِيَتْ أَصْبَحَان. Bland judarna i Asbahan. Och det är en annan stad som också ligger i Iran. Isfahan. كَأَنَّ وُجُوهُهُمْ الْمِجَانَ الْمُتْرَقَ. Och där, de här judarnas ansikten kommer vara som sköldar med skinn på. Alltså platta. Som platta sköldar med skinn på. Och han kommer komma från en öppning beina Sham wal Irak. Alltså mellan området kring Syrien och Palestina och Irak. Fa'atha yaminan wa'atha shimalan. Och han kommer då att gå höger och vänster. Ya ibadallahi fathbutu. Slavar till Allah, var fasta. Och han sa det här tre gånger. Hadithen som vi nämnde. Så var fasta på religionen. Jag kommer att beskriva honom för er så som ingen profet tidigare har beskrivit honom. Och i en annan hadith. Jag har berättat så mycket om Dajjal för er att ni inte längre kanske förstår er på, eller att ni inte längre kommer att förstå, eller jag är rädd att ni inte längre kommer att förstå. När han först kommer, kommer han att säga jag är profet. Och så sa profeten Salsalem, men det finns ingen profet efter mig. Och efter det kommer han säga jag är eran herre. Wa la tarawna rabbakum hatta tamutu. Men ni kommer inte att se er herre förrän ni dör. Och på den här punkten vill vi reflektera. Han sa att en av de sakerna som Dajjal gör är att han säger att han är profet. Och sen säger han säger att han är herre. Att han är Gud. Och i det här finns ett bevis på hur viktigt det är att studera aqida, tawhid. Att lära sig om Allahs namn och attribut. För han sa här till exempel. Ni kommer inte att se er herre förrän ni dör. Vi vet, aqida ahl sunnah wal jamaah, att vi kan inte se Allah här på jorden. Utan det är bara i nästa liv, på domedagen och i paradiset. Vi klarar inte av att se Allah i detta liv. Och att han också nämnde att Dajjal är enögd. Vi har studerat aqida, vi vet att Allah ta'ala har två ögon. Han sa i hadithen, Allah är inte awar, Allah är inte enögd. Det bevisar att Allah har två ögon. Och de lärda säger att det är de svaga som kommer att falla för Dajjal. De som inte har någon kunskap. Han går väldigt snabbt över jorden. Man har inte tid att tänka. Så folk som är svaga och inte har kunskap kommer lätt att falla för honom. Men de som har kunskap, de vet. Allah är inte enögd. Och hur kan Allah vara blind på ett öga? Ja, han har skapat jorden perfekt och kan inte skapa sig själv perfekt. Eller kan inte fixa sitt eget öga. Det går inte ihop, eller hur? Det är inte ma'kul. Att Dajjal är en människa som äter och dricker och sover. Att då detta skulle vara Gud. Om man förstår sig på aqida, då vet man att Allah ta'ala, han är över allt detta. Han är ingen människa. Han äter inte, han dricker inte, han sover inte. Han är inte enögd och så vidare. Så det är väldigt viktigt att människan lär sig om sin religion. Att han studerar aqida, asma wa sifat, om Allahs namn och attribut. Och sen så nämnde han då وإنه أعور ممسوح العين اليسرى عليها الظفرة غليظة خضراء كأنها كوكب ذري. Han sa att han är blind på sitt vänstra öga. Och han har en som en köttklump från det här inre sidan av ögat som har växt ut över ögat. Och ögat är grönt som en blinkande stjärna. Och hans högra öga är som en flytande vindruva. Som en flytande vindruva. Alltså det står ut. Och det här bevisar att han inte bara är blind på ena ögat, utan han är också har en defekt på andra ögat. Båda ögonen finns det någonting fel på. Och sen så sades det att han är Jafal al-Sha'r. Han har lockigt hår. Och sen så sa han, profeten sallallahu alaihi wasallam, att låt inte denna kunskap vara dold för er. Att er herre inte är enögd. Och så sa han detta en gång till. Låt inte ni vara okunniga om detta, att er herre inte är enögd. Tre gånger. Och han pekade med sitt finger mot sitt öga. Och så sa han, och vet att ni inte kommer se er herre förrän ni dör. Och så sa han, وَإِنَّهُ يَمْشِي فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ لِلَّهِ. Och Dajjal, han går på jorden, fast jorden tillhör Allah. Och himlarna tillhör Allah. وَإِنَّهُ شَابٌ قَطَتْ كَأَنِّي أَشْبِهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّةِ. Han är en ungdom som är qatat, som har väldigt krulligt eller lockigt hår. Och han liknar Abd al-Uzzah, en person som levde innan profeten Muhammed alaihissalam blev profet. Han är kort och han är hjulbent. Och han har också väldigt lockigt hår. Som det sades att håret är väldigt tjockt och väldigt krulligt. Och i en riwaya i Tabarani så sades det att håret är som grenar på ett träd som står upp alltså. Och det sades också att hans hårfäste är högt i pannan. Och a'udhu billah, alltså väldigt tjockt och väldigt lockigt hår som grenar på ett träd som står upp. Och väldigt rufsigt och eller väldigt konstigt hår. Wa innahu Adam Ja'd. Han är också brun. Och det sades i vissa hadither att han är röd. Och Sheikh Mohammed bin Hadi sa att det motstrider inte sig själv, för att en person som är röd, rödaktig i huden, när han är på resa och ute mycket och rör sig mycket, så kan han bli brun. Alltså huden blir brunare. Och han är då väldigt stor också. Han är väldigt, väldigt stor. Som det nämndes vissa hadither, att man har inte sett någon stor människa från Adam fram till domedagen. Alltså han är väldigt tjock eller väldigt stor på något sätt. Vi fortsätter. Och det står skrivet mellan hans ögon kafir. Alla kan läsa detta. Alla som hatar det han gör kan läsa detta. Och i en annan hadith, alla muslimer eller alla troende kan läsa detta. Och så sa profeten sallallahu alaihi wasallam kafira. Han bokstaverade detta. Klart och tydligt så står det mellan hans ögon kafir. Kafara eller kafir. Antingen sitter ordet ihop eller så är bokstäverna för sig själv. Och alla muslimer kan läsa detta. Och det här är också ett annat tecken som man känner igen honom på. Om ni nu har hört detta och ser den här mannen och det står kafir mellan hans panna, hur i hela världen ska man följa honom? Det spelar ingen roll vad han gör för mirakel. Man får inte följa honom. Och om han nu skulle vara Gud som han säger, kan han inte då ta bort kafir från sin egen panna? Så det är väldigt lätt egentligen, om man har kunskap, att förstå att den här mannen är en stor lögnare. Och sen så sa han i hadithen, från hans fitna, alltså från de prövningar som människan kommer att gå igenom, är att Dajjal har med sig paradis och eld, floder av vatten och berg av bröd. Och han kommer ha med sig någonting som liknar ett paradis och ett helvete. Hans eld är ett paradis och hans paradis är en eld. Och en av sahaba frågade en annan man från sahaba: jag har hört att han kommer ha med sig berg av bröd och kött och floder av vatten. Och då så svarade den här sahaban att han är väldigt betydelselös i Allah Ta'alas ögon. Alltså han betyder ingenting för Allah. Han är värdelös. Och en annan hadith att han har med sig två flytande floder. Den ena är klart och tydligt vatten. Rent vatten. Vitt. Och den andra är en flod av eld som flammar. Den av er som upplever detta och vill ha vatten ska dricka från det vattnet som ser ut som eld. Stänga ögonen och böja ner huvudet. Alltså sticka in huvudet i vattnet och dricka från det som verkar vara eld. Och stänga ögonen. Och han kommer att finna det kallt och gott vatten. Och han sa i en annan hadith: var inte rädda. Som ni ser det här och ska uppleva detta, var inte rädda, utan stäng ögonen och drick från det här vattnet som liknar en eld. Och han sa: den som går in i hans flod, alltså som liknar vatten, kommer att förlora sin belöning och kommer att få synd. Och den som går in i det som liknar eld, eller hans eld, kommer att få belöning och bli förlåten för sina synder. Och sen så sa han också att den som prövas med hans eld ska söka Allahs skydd och läsa början på surat al-Kahf. För det kommer att skydda från hans fitna. Och från hans fitna är att han säger till en beduin. Alltså han går runt jorden och försöker att värva folk. Att folk ska tro på honom. Och han kommer till beduinen. Och beduinen för det mesta kan inte läsa, kan inte skriva. Och kan inte mycket om religionen. Och han säger till den här beduinen: om jag återupplever din mor och din far, kommer du att tro på mig? Så beduinen, han säger ja. Och då kommer två stycken shaitan att ta skepnaden av mannens far och mor. Och då kommer de att säga: min son, följ honom för han är din herre. Alltså dessa djävular kommer att säga: följ honom min son, han är din herre. En annan fitna som han gör är att han delar en person på två. Och sen sätter ihop honom igen. Och han fortsätter att leva. Och vi kommer nämna den händelsen senare. En annan händelse är att han går förbi ett land eller en stad. Och kallar dem till att tro på honom. Och de nekar. Och när han vänder sig bort så kommer alla deras djur att dö. Eller han går förbi en annan stad. Och de tror på honom. Och accepterar hans dawa. Och då beordrar han himlen att börja regna. Och regnet faller. Och jorden att växa. Och växterna kommer upp. Tills det att deras djur kommer tillbaka. Tjocka och feta på kvällen. Och spenorna fulla med mjölk. Och han går förbi ruiner och beordrar skatterna att komma upp från jorden, och de flyger upp i luften som en svärm med bin och följer efter honom. Och här säger de lärda också: det är också en av anledningarna till att de flesta som följer honom är judar, för judarna dyrkar pengar och han har med sig skatter. Och sen säger sheikhen, han fortsätter från profeten sallallahu alaihi wasallam, att han sa: han kommer komma i en tid av ikhtilaf, meningsskiljaktigheter mellan människor och splittring, där folk har hat mot varandra, wa khiffatun min ad-din, och folk tar lätt på religionen. وَسُوْ ذَاتَ بَيْن, och folk har dålig relation med sina släktingar. Och han kommer att då bege sig över hela jorden väldigt lätt. Och sen så berättar kejken att han kommer inte heller komma först den tiden att muslimerna är i Rom. Sen nämndes den här långa hadithen om när muslimerna krigar mot Rom, mot Europa, och vinner det här slaget. Och sen hur de beger sig mot Turkiet och erövrar Istanbul återigen. Och sen i slutet på hadithen, när de delar ut krigsbyten och har hängt upp deras svärd på olivträden, kommer shaitan att ropa att al-Masih al-Dajjal har kommit bland deras familjer. Och då kommer de att slänga de rikedomar de har i händerna. Men och försöka då bege sig tillbaka, fast det var ett falskt rykte. Och de kommer skicka 10 stycken snabba ryttare för att se om detta stämmer. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: jag känner till deras namn och deras föräldrars namn och till och med färgen på deras hästar. Och de är de bästa av ryttare på jorden under den tiden. Och när de kommer fram till Sham för att se om det stämmer, då kommer Dajjal på riktigt. Alltså han hade inte kommit när shaitan sa att han har kommit. Men när han kommer fram, då kommer han ut. Alltså så strax efter slaget och erövringen av Istanbul och Europa kommer Dajjal att komma. Och sen finns det inget ställe på jorden förutom att Dajjal kommer att gå eller komma till detta ställe. Förutom 4 moskéer. Moskén i Mekka, moskén i Medina och Tor, alltså moskén i Tor, och moskén i Al-Aqsa i Jerusalem. Hans tid på jorden är 40 dagar. Den första dagen är som ett år. Den andra dagen som en månad. Och den tredje dagen som en vecka. Och resten av dagarna som vanliga dagar. Och då så sa sahaba radiyallahu anhum, och det är också en faida, han nämnde det här, de här underliga sakerna som kommer att ske. Vad var det första de tänkte på? När han sa ett år kommer vara som en dag. Eller en dag kommer vara som ett år. Då så sa sahaba, hur ska vi be på den dagen? Ska vi be som en dag? Eller hur ska vi göra? Det första de tänkte på var bön. Och många idag spelar ingen roll vad som händer, de bryr sig inte om bön. Och sahaba tänkte framåt. Och Ibn Uthaymin säger också att det är en otrolig faida i att Allah fick sahaba att fråga den här frågan till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det är en av de många sakerna som har gjort den här religionen fullbordad. Vissa människor säger att islam är inte komplett, för vi vet inte hur man ska fasta och be när man är i Nordpolen och Sydpolen. Det är dag 6 månader eller natt 6 månader. Eller hur? Ibland Nordpolen, solen går inte upp och solen går inte ner. Hur ska man be? Hur ska man fasta? Och då så säger vi att vi har visst svaret på den här frågan. Den här hadithen. När sahaba frågade hur ska man be, då så sa han att ni ska räkna ut. Ni ska räkna ut. Alltså, var 24 timme så ber man 5 böner. Mycket lätt. Var 24 timme så ber man 5 böner. Och samma sak är om man bor på syd- eller Nordpolen. Man ber 5 böner om dagen. Och vissa säger att man följer den närmaste staden där det finns dag och natt. Eller vissa säger att man följer Mekka. Man ber som tiderna i Mekka. Så islam är komplett. Och det finns svar på allting som vi behöver veta. Och så frågade sahaba hur snabbt kommer han att förflytta sig på jorden. Och då så sa de, han kommer att förflytta sig. Eller profeten sa, alaihi sallatu wassalam, han kommer att förflytta sig lika snabbt som ett moln förflyttas av vinden. Och det här är också viktigt, att han på den här korta tiden, ett år och några månader, hinner förflytta sig över hela jorden förutom Mekka och Medina. Vilket tyder på att han måste vara väldigt, väldigt snabb. Och så fortsätter Sheikh Albani och säger, och innan det att Dajjal kommer, kommer det vara 3 år av torka, 3 svåra år där folk kommer drabbas av en allvarlig hunger. Allah Ta'ala kommer att beordra himlen det första året att hålla tillbaka en tredjedel av regnet. och kommer beordra jorden att hålla tillbaka en tredjedel av dess växter. Alltså det tredje året innan det Dajjal kommer. Och det andra året kommer han att beordra att två tredjedelar av vattnet hålls tillbaka från regnet. Och två tredjedelar av växterna hålls tillbaka från jorden. Och det tredje året att det inte ska regna en enda droppe. Och inte växa någonting alls. Så att alla djuren som har klövar kommer att dö. Förutom ett fåtal som alla vill ska vara kvar. Det är också ett tecken på att Dajjal är nära. Att det blir väldigt lite regn och växt. 3 år innan han kommer. 2 år innan han kommer, ännu mindre. Och sista året regnar det inte alls. Så otrolig hunger. Och då kan ni tänka er att fitna när han kommer med berg av bröd och kött och vatten blir ännu större, eller hur? Det folk nästan dör av svält. Men det gäller att man är stark på religionen. Och då så frågade folk, profeten sallallahu alaihi wasallam, men vad ska folk äta på den tiden? Han sa ett tahlil och ett takbir och ett tasbih och ett tahmid. Att de ska säga la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Och det här kommer att vara som mat för dem. Alltså de troende. Och han kommer att komma till Mekka och Medina. Och han kommer att finna änglar med dragna svärd vid dess ingångar. Och det finns inget land förutom att skräcken av Dajjal kommer att nå det. Förutom Medina. För på den dagen kommer Medina ha 7 stycken ingångar. Och på varje ingång kommer det finnas 2 änglar som skyddar folket från rädslan av Dajjal. Tills det att han slår läger bakom Uhud vid en ödemark. Och där kommer han att slå jorden 3 gånger. Så att det blir 3 jordbävningar. Och varje hycklare, man och kvinna, kommer att gå ut till honom. Och då kommer Medina att renas. Så som man renar metaller när man för in metallerna i elden. Om du har gammalt guld och ska rena guldet. Eller du har hittat guld i marken och ska rena guldet. Då smälter du guldet för att skilja det från allting annat smuts. Och det är bara guldet som blir kvar. Och här gjorde profeten en liknelse, alaihissalatu wassalam. Då han sa att Medina kommer på den dagen att renas från sin smuts. Så som metallerna renas från smutset när det tas in i elden. Och det kallas på den dagen. Den dagen kommer kallas för Yawm al-Khulas. Dagen av rening. Alltså den dagen de har renar. Och de flesta som går ut till honom kommer vara kvinnor, sa han. Och de lärde sig att för att kvinnor oftast är mer lättpåverkade. Bara kolla idag, det finns små Dajjal. Alla de här spåmännen och spågummorna, horoskop och sånt. Vem är de flesta som ringer till spåmän och spågummor och vill ha spåkort och läsa horoskop? Vem är de flesta, män eller kvinnor? Kvinnor, tyvärr. Och det är inget illa menat till systrar. Det finns inshallah starka systrar. Och det finns också svaga bröder. Men generellt så faller kvinnor ofta lättare för sånt här. Och de säger att det finns kanaler där man kan ringa och fråga frågor om framtiden. Till såna här Dajjalin, såna här lugnare. De flesta som ringer är kvinnor. Så att de lättare faller för såna här saker. Och kanske är mer okunniga än männen. Är någonting som kommer att ske. Så det har också nämnts då i en hadith. Att de flesta som går ut till Dajjal är kvinnor. Tills det att en man går hem och samlar sin familj, alltså kvinnorna. Hans fru, hans mor, hans dotter, hans syster, hans moster, hans faster och binder fast dem så att de inte ska gå och ansluta sig till Dajjal. Och den hadith finns i Ahmed och den är autentisk. Taib. Och på den dagen när han är utanför Medina kommer en ungdom, en troende man från Medina som är från de bästa av människor på den tiden, kommer att gå för att möta Dajjal. Alltså en riktig muslim från Medina, en troende person, kommer att gå för att möta Dajjal. Och när han kommer till Dajjals väktare som är beväpnade så säger de, vad vill du? Han säger, jag vill gå till den här personen som har kommit. Och då så säger de, tror du inte på våran herre? Han säger, وَمَا بِرَبِّنَا خَفَى. att typ han är inte våran herre. Och då kommer de att säga döda den här mannen. Och då säger de till varandra. Men vi har ju blivit förbjudna från att döda någon utan hans tillåtelse. Utan Dajjals tillåtelse. Och de kommer då ta den här mannen till ett Dajjal. Och när den här troende ungdomen kommer att se Dajjal. Kommer han att säga. Folk, jag vittnar om att det här är ett Dajjal. Som profeten sallallahu alaihi wasallam har nämnt. Och då kommer Dajjal beordra att man lägger den här mannen på marken. Man sträcker ut honom på marken för att typ döda honom, hugga honom. Och då kommer man återigen att säga, tror du på mig? Och då kommer den här unge mannen att säga, du är el-Messih el-Kadhab. Du är den falske, den lugnare, du är lugnaren. Och då kommer Dajjal att säga, vad ska ni säga om jag dödar den här människan och sen ger honom liv igen? Ska ni tro på mig då? Eller ska ni tvivla på min makt då? Och då kommer de att säga nej. Alltså folket, inte mannen. Och då kommer Dajjal att beordra att man ska såga den här pojken på mitten. Från huvudet och dela honom i två bitar. Och sen att man, eller att man också gör det med ett svärd i vissa hadither. Och sen att varje kroppsdel ligger långt bort från den andra. Och sen går Dajjal mellan den här mannens kroppsbitar och säger sen kom fastawi qa'iman. Han säger ställ dig upp, och då ställer sig pojken upp och blir hel igen. Och sen kallar han pojken, och pojkens ansikte lyser av glädje och han skrattar. Och då så säger Dajjal, tror du på mig nu då? Och då så säger pojken, wallahi, jag har bara blivit ännu mer övertygad om det jag var på. Och då kommer pojken att säga, folk, han kommer aldrig mer att kunna göra det som han gjorde med mig, med någon av människorna. Alltså han kommer aldrig mer kunna döda någon och ge honom liv efter mig. Och då kommer Dajjal att ta honom för att slakta honom. Men Allah Ta'ala gör att han får någon slags skydd på halsen av koppar. Så han kan inte döda honom på det sättet. Utan han kommer istället att ta honom i benen och slänga iväg honom. Och folk tror att han har kastats in i elden. Men han har kastats till paradiset. Och så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att den här mannen är den högsta av martyrer hos Allah, Rabbil Alamin. Och vi slutar där för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.